Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Tog 38 år och så säga nej. Ja, men också, ja, det frigör ju den här klumpen i magen försvann ju också, och jag hoppas att jag måste lära mig någonting av det här med, så att man fixar och har en bättre balans, som det nu heter.
Anna Brolin är journalisten som leder TV4s tunga sportsändningar från de stora mästerskapen i fotboll, friidrott, alpint och mycket, mycket annat. Hon är lika bekväm i Camp Nous katakomber som i Nyhetsmorgonsoffan. Raden av tunga tv-uppdrag blir alldeles för lång för att rabbla här, men programledare för 7 fotbollsgaler säger väl en hel del. Nu leder hon också Sveriges största träningsprogram. Ja, det får man faktiskt säga att Biggest Loser är. Hon är också tvåbarnsmamma, en jäkel på både tennis, skidor och golf, och springer både långt och gärna. I det här avsnittet pratar vi om Biggest Loser och om Annas egen relation till vågen. Hur hennes graviditeter och barn försvårat träningen och snuvat henne på den styrka som hon tidigare alltid tagit för given. Även om hur hon i dagsläget varit tvungen att bromsa för att inte krascha, och hur bromsningen visat resultat direkt. Ett härligt och personligt samtal blir det med sköna Anna Brolin. Det här är Sveriges Springer-podden. Jag heter Andreas Odén och ni är varmt välkomna. Välkommen Anna Brolin.
Snälla.
Till Sveriges Springer-podden.
Ja.
Det trodde du inte.
Nej, det trodde jag inte. Jag känner att det är en stor ära att få vara med i det här. Det betyder ju att jag ändå ser mig som löpare i någon form.
Det gör jag absolut. Mm. Jag ser dig som en löpare, jag ser dig som en kollega, jag ser dig som en träningsprogramledarkollega också.
Ja, det stämmer ju.
Jag tänkte vi ska börja med det, nämligen om ditt liv och levande runt Biggest Loser.
Ja, runt Biggest Loser.
Du, vad tänker du?
Nej, det är,
du tänkte fort
där. Du hade många aspekter. Biggest Loser, ja, I mean, där får man ju i alla fall bli väldigt, väldigt inspirerad varje dag och matad med hur man ska äta, hur man ska träna. Sen om man lever precis efter de mallarna själv, det är ju en annan femma.
Som alltid. Men att det är träningsprogram, det råder ju inget snack om. För en del säger, ja men Biggest Loser, det är ju liksom reality-underhållning. Men det är ju en jädra massa träning i det programmet.
Ja, det, alltså gud ja. Herregud, de tränar i snitt. De som är kvar längst, de ligger på 7 timmar ungefär per dygn. Träning. Lågintensivt varvat med högintensivt. Så att det är ju i allra högsta grad ett träningsprogram. Jag vill ju ändå påstå att det är mer än ett livsförändringsprogram. Alltså att du förändrar din livsstil än egentligen en viktresa, faktiskt. Nu så går det ju ut på att gå ner så mycket i vikt som möjligt hela tiden. Men det är ju så mycket mer, och det tror jag alla deltagare som har varit med verkligen vittnar om. För att det är ju, dels så händer det mycket fysiskt, men det händer ju nästan ännu mer mentalt. Och det är ju, tycker jag, det absolut häftigaste att följa.
Mm. Hur är det att jobba med det?
Det är ju faktiskt sjukt kul att jobba med. För att just de här förändringarna som man får följa från vecka till vecka, de går ju verkligen att ta på vad som händer. När deltagarna kommer dit, nu pratar vi om, det finns ju två koncept. Det finns ju Biggest Loser, mer för den vanliga människan. Och så finns det Biggest Loser VIP också. Men om vi pratar om originalkonceptet, där det är då människor som lider av, ja, det är ju extrem övervikt så att säga, som söker. Det är inte samma sak när det handlar om VIP. För där handlar det mer om att man har ett ohälsosamt leverne snarare. Det är flera där som absolut inte kan hamna i kategorin övervikt
ens. Nej, precis. Det rullar ju just nu.
Det rullar precis just nu. Men om vi pratar om originalkonceptet, så kommer ju de deltagarna dit och de har kanske inte rört på sig ibland, inte i hela sitt liv. Och så ska de ge sig på tävlingar, de ska in i ett gym. Många har aldrig ens gått till ett gym, inte ens sett de här maskinerna. Och äta saker som de absolut inte har gjort tidigare. Det är ju väldigt många som lider av ett matmissbruk dessutom. Och det händer faktiskt saker sjukt snabbt, vilket de själva alltid vittnar om, att jag trodde aldrig skulle gå att göra de här förändringarna på den här relativt korta tiden. Och det är efter någonstans efter 5 veckor, det är någon form av gräns tycker jag, för när vi pratar om originalkonceptet, att då så möter man oftast en helt ny energi. Huden är fräschare, de har inte längre kanske, för i början så blir det ju en del skavanker och det blir, många har extremt mycket träningsverk förstås, lite skador, många blir sjuka, för jag menar, du, det är ju alltså processen som sker kemiskt i kroppen när allt socker ska väck och alla gifter ska ut. Alltså det händer ju jättemycket, så då mår de inte så bra. Men efter 5 veckor, det är någon form av gräns. För då börjar verkligen så här lysa om deltagarna på ett helt annat sätt. Det är oftast då de verkligen uppskattar att, men jag tycker det är kul att gå till gymmet, jag tycker det är kul att träna.
Och då ska man röstas ut.
Ja, jag vet. Fast vi har ju faktiskt, i originalkonceptet så hamnar man ju på någonting som heter revanschen. Så då får man en andra chans. Och det innebär att man någonstans också fångar upp dem. Att då, även fast du har varit där i relativt kort tid, så fångas du upp och får liksom bearbeta och fortsätta jobba på det här i en annan form lite grann.
För jag tänker så här, det här är ju ungefär som alla vi som vill komma igång efter nyår eller till semestern eller efter semestern eller vad det nu är för misslyckande man tycker sig ha bakom sig och det är svårt att komma igång med träningen. Det är ju egentligen exakt samma resa, det är bara att den uttrycks i lite extrema former i Biggest Loser.
Ja, verkligen.
Men alla kan ju känna igen sig i motståndet, lätt att bli sjuk, problem med tobak och socker som ska ut ur kroppen och att det släpper efter några veckor.
Ja, alltså verkligen. Och jag menar, det som händer medicinskt är också helt fantastiskt. För det är väldigt många som kommer och lider av diabetes, tar diabetesmediciner. Och kanske efter en sådär 6-7 veckor, om man fixar att hänga kvar så länge, så behöver många inte ens ta den medicinen. Så att vinsterna för diabetiker, alltså då pratar vi ju om, det finns ju olika diabetestyper. Det ska man vara nog, tror jag. Diabetes typ 2, va? Eller hur? Den kan man ju verkligen bli av med. Och det som programmet som rullar nu på TV4, Biggest Loser VIP, där har vi faktiskt ett exempel med Carl Jan. Han lider ju inte av den här extrema övervikten.
Han känns ju alldeles för smal för
att få med. Jo, ja, egentligen. Men han är ju med av den anledningen att han just ville bli av med sin diabetes.
Mm.
Och det tycker jag är en fantastisk anledning att faktiskt vara med och göra den här hälsoförändringen, livsstilsförändringen. Och efter bara 2-3 veckor så har ju hans världen blivit så mycket bättre. Det är väldigt, väldigt häftigt.
Ja, det är kul. I vårt program Sverige springer TV-programmet, som vi har kommit drygt halvvägs in nu, så följer vi Daniel Paris, hans resa under 10 veckor, där vi säger att han ska förbättra sina värden med 10% på 10 veckor. Då är det framförallt konditionsvärde men även blodvärden och så vidare. Och snart ska vi testa honom igen när han har gått i mål. Och det är ju en light-version av detta. Han tränar inte lika intensivt och lika hårt, men är någon form av medelvärdeskille. Lite sämre. Men lite sämre än medelvärdet alltså.
Okay.
Men det är ju så häftigt att det på så kort tid går att få sådana enorma framsteg.
Ja, verkligen. Och det är flera läkare som vi har haft med i programmet som verkligen har varit superförvånade. Och vi har haft läkare som har gråtit till och med i TV och sagt, jag trodde inte det var möjligt. För de mäter ju också, ja, men hur gammalt är hjärtat så att säga. Och några har ju faktiskt lyckats enligt någon form av uträkning som jag inte vet exakt hur den går till, men de läkarna har i alla fall sagt att, ja, men du kommer kanske ha 20 till kvalitetsår nu i och med att jag gjort det här. Mm. Eller 30 år till. Alltså kvalitetsår.
Ja, precis.
Precis, att istället för att då kanske coola runt 60 så kan det bli 80 eller 90. Alltså,
häftigt.
De medicinska vinsterna. Ja, ja, det är ju superhäftigt. Sen så förstår jag att kanske många reagerar på att man fokuserar så mycket på vågen och det kan ju kännas ibland lite omodernt, för man ska ju inte stirra sig blind på just det. När det handlar om den här extrema övervikten, så där är det ju verkligen viktigt för dem att faktiskt tappa i vikt. Mm. Biggest Loser VIP, där har vi ju några som ligger lite på gränsen, som absolut inte har ett BMI som ens är överviktigt. Där är det ganska olika personer som är med. Men det de har gemensamt är att de vill göra en livsstilsförändring, för de har ett ohälsosamt levande. Och de har medicinska vinster att vinna på det här, att vara med, så att säga. Mm. Så det är lite olika koncept, men jag tror att det kanske finns i Biggest Loser VIP, så finns det nog ganska många här ute som kan känna igen sig, kanske ännu mer, som inte lider av den där extrema övervikten, men kanske har en liten kagge, kanske gillar att dricka några glas vin och kanske inte har levt så där superhälsosamt. Mm. Och se vad man faktiskt kan göra.
Min son är 12 år. Han tycker det är ett superprogram.
Ja, men vad kul.
Han älskar att titta på det. Och han är ju inte ensam. Det är ju ett succéprogram. Digitalt och linjärt går det ju jättebra. Ditt Biggest Loser. Vad tror du är nyckeln till det? Varför är folk så intresserade?
Ja, men jag tror att det berör. För att dels så är det ju väldigt mycket, det är väldigt känslosamt. Och jag tror också det beror ju på att det händer så mycket mentalt. När man sätter igång med fysisk träning så sker det ju väldigt mycket mentalt. Så är det ju. Plus att man, det finns i någon form av igenkänning. Sen tror jag också att man blir väldigt inspirerad av de här människorna som kanske aldrig har tagit sig till gymmet, aldrig har satt sin fot där. Och sen så sitter de och cyklar i 24 timmar på slutet, om man tagit sig så långt.
Och många får man ju säga så här: kan du, så borde ju ta med tusen också jag kunna.
Precis, så är det. Så att jag tror att dels så finns det en igenkänningsfaktor på många fronter. Och sen är det ju många av de här människorna, det finns ju en anledning till att de kanske lider av den här extrema fettman. Många har ju varit med om ganska så mycket, alltså, tragiska incidenter i sitt liv. Mm. Många har varit mobbade sedan de var små. Och så får de komma ut som, alltså, nya, starkare personer, framförallt med ett starkt självförtroende och en starkare självkänsla, och att få följa det. Så det är ju, jag tappar ju också och gråter ibland med de här, för att det går inte att inte bli berörd faktiskt. För det, och det är ju verkligen på riktigt. Ja, det går under genren docusåpa sådär, men det är ju verkligen, det är ju på riktigt. Så är det.
Det sa du, det är på riktigt.
Ja, det är på riktigt.
Hur är det att vara programledare för Biggest Loser och stå där? Kan man låta bli att träna själv, eller blir man så inspirerad?
Alltså, jag har ju lyckats tajma det här med inspelningarna med att vara gravid, bara, alltså, ha en 2 månaders bebis. Har jag. Alltså, så jag vet, det känns som att jag har ju haft, min stylist har fått köpa väldigt många olika storlekar till mig, för jag har ju någonstans hela tiden befunnit mig i antingen gravidträsket, postpartum-träsket.
Biggest gainer var det ett tag där då?
Ja, ja, precis. Ja. Ja,
förra vecka blev det större och större.
Precis, i våras så gick ju deltagarna ner och jag gick upp för varje vecka.
Ja, just det.
Och avslutade någonstans när jag själv var i 8:e månaden. Och så till finalen, då hade jag klämt ut vår tvåa. Så då var jag tillbaka lite grann i alla fall. Så att jag har ju inte riktigt kunnat träna som dem på grund av det. Men jag har ju vissa tävlingar har jag faktiskt testat på under vissa säsonger. Och sen så, men det går ju inte att inte bli inspirerad. Så att när inte någonting av det har satt stopp för mig, så har jag ju försökt att anamma vissa saker. Det man ska komma ihåg, det här är ju verkligen också, det är ju ett litet så här Hollywood-koncept, kan man säga. Att man får, ja, det är som ett rehab egentligen. Mm. Att få vara där och bara få fokusera på sig själv. Vardagspusslet, det känner ju alla till hur man ska få ihop det. Här slipper du ju alltid. Och det är ju en digital detox också, för du har ju inte tillgång till mobil eller någonting. Utan det här, du fokuserar ju bara på dig själv. Bara på vilken mat du ska laga. Hur du ska träna. Sen är det ju lite tävlingar, och det är ju, som sagt, det finns ju vissa twister där.
Ett visst mått av tv-inspelning.
Vi gör ju ett tv-program också.
Mm. Precis. Ja, häftigt.
Så att jag är inspirerad, men som sagt, jag har haft lite hinder på vägen ändå. Ja. För att den här 24 timmars cykeltävlingen, den står ju ändå på någon form av bucket list att jag ska ge mig på någon gång. Är du sugen på att haka?
Ja.
Där är det?
Ja. Ja. Jag behöver faktiskt lite coola utmaningar.
Ja, men för den är ju, alltså den är ju urhäftig.
Berätta hur det går till.
Men det är mot slutet. Så att de som har varit inne då och tränat, de har ju faktiskt fått upp konditionen ordentligt. Men det innebär att man på 24 timmar ska försöka cykla så långt som möjligt. Du får vila hur mycket du vill och du får, så att säga, du får gå och äta emellan. Du behöver inte sitta på cykeln hela tiden. Och det är ingen som pallar, för det finns ju vissa kroppsdelar som tar stryk. Mm. Så att säga, om man sitter på en cykelsadel i 24 timmar.
Mm. Man kan bli öm under fötterna. Och tramporna.
Ja, precis. Det är ju framförallt tramporna jag syftar på här. Men du ska ju då vara vaken i 24 timmar om du pallar. Mm. Och de som har cyklat allra längst, de har ju också varit det. De har ju suttit och tragglat. Vi har haft övervägande kvinnliga vinnare, så här långt i alla fall.
Hur långt faktiskt kommer de?
Vi har väl nått rekord någonstans runt, vi har någonstans liksom touchat runt 40 mil.
Coolt.
Så det här känns ju faktiskt inte mer rätt att jag själv ska utsätta mig för det här, för att ha full förståelse för hur det är att vara ett vaken ett dygn och cykla. För jag menar, det här snackar vi pannben också. Du ska ju fixa det mentalt och sitta på den här cykeln. Så att någon gång till våren, Andreas, vad säger du? Är du sugen?
Jag är sugen.
Ja, 24 timmar.
Strax före Vätternrundan.
Ja, nej, vilket datum är den då?
Maj, va?
Är det maj? Ja.
Eller är det juni?
Osäker här, men det kan vi kanske kan ordna ett sånt event. Vi kanske kan ordna ett sånt event att man får testa på att cykla i 24 timmar.
Du, de här hindren som du beskriver dina barn som.
Kärlekshinder kan man väl säga.
Men, men hur har jag tänker nämligen att du är ju egentligen en väldigt sportig tjej. Som har sportat på hög nivå både när det gäller golf och tennis och mycket annat också. Hur har det varit för dig att inte kunna göra det fullt ut under de här perioderna?
Det har faktiskt varit tufft, tycker jag. Mycket tuffare än vad jag trodde. För jag trodde kroppen skulle studsa tillbaka på nolltid. För det har man ju sett att det gör på Hollywoodstjärnor och så vidare. Men det har faktiskt varit ganska tufft. Nu har jag haft väldigt smärtfria graviditeter, så jag har faktiskt kunnat träna väldigt bra under den tiden jag varit gravid och inte varit stoppad där. Och det har jag faktiskt, då har jag faktiskt försökt att träna in i det sista. När våran tvåa kom nu, Lionel, då var jag på gymmet dagen före han kom. Sådär. Så att man får ju modifiera lite grann. Jag har så här joggat fram till vecka 20 och sen känner man att nej, men då går det inte längre. Mm. Och då cross trainer är ju fantastiskt. Alltså, ja, man är ju lite beroende av ett gym när man är gravid, för du behöver hjälpmedel. Men att ställa sig på en cross trainer, det är ju det snällaste du kan göra i princip. Längdskidor är, och simning är bra också, men det är ju lite svårare att kanske få till. Men en cross trainer kan du komma åt hyfsat lätt i alla fall. Men däremot efter, när man har gått igenom den här förlossningen, och då har man ju en sträcka tillbaka som har varit mycket tuffare än vad jag trodde den skulle vara. Alltså man måste ju jobba, liksom, stärka de inre bålmusklerna, och man får inte hoppa, man får inte springa. Alltså man kan inte göra så mycket saker, för kroppen, musklerna är ju inte, de är inte tillbaka, och skelettet är mjukt och så vidare. Mm. Och massa hormoner, och jag har inte gått upp så himla mycket vikt, men jag har ju inte gått ner så snabbt heller, utan min kropp har legat stilla ganska länge, och det är ju ganska frustrerande faktiskt, och att man känner att den där, att man måste skynda väldigt långsamt och inte få träna så himla hårt. Och är man någon som har tränat ganska så mycket och älskar högintensivt och älskar att göra, kanske göra burpees, synd att säga att man älskar att göra burpees, för det gör jag faktiskt inte, men jag gillar ändå att få träna riktigt riktigt hårt.
Ja, precis.
Och det kan man inte göra, och det tycker jag har varit sjukt jobbigt.
Mm. Och sen är det ju ett ansikte utåt då förstås, som leder många stora tv-sändningar och tv-program. Och väldigt mycket fokus på dig och ditt utseende och framsida på tidningar och så vidare. Och vi känner alla till så här idealet som en kvinna ska se ut och sådär. Hur har det varit stressande för dig i samband med träning, barn?
Ja, men alltså, lite, för att nu har jag ju börjat jobba ganska tidigt. Alltså, med första barnet var han bara 2 månader och så skulle jag kliva in och göra Biggest Loser. Och kliva, man ska ha på sig alltså, schyssta TV, alltså, tv-mässiga kläder. Och när man inte riktigt känner sig 100 och man känner inte som sig själv. Ja, det har varit ganska tufft.
Mm. Har du fått göra avkall på tidigare ideal eller tankar?
Jo, alltså det var jag ju bättre med andra gången nu. Men första, jag tyckte det var ganska jobbigt överlag. Och så kommer det kanske någon fotbollsgala, så ska man i någon galaklänning. Och sen så är det ändå alltid, alltså, det känns ju som att tonen ibland kan ju vara ganska så snäll också. Och många som uppskattar att man kanske ändå ställer sig där fastän det är 2 månader efter och man inte ser ut som de här Hollywoodstjärnorna gör. Så det finns ju en positiv respons där, men det är klart att det finns ju många kanske som på de lite elakare forumen så att säga, som kan.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Och synpunkter på att man är, ja, ser ut som en fett klump, fet knopp, alltså vad det nu än är liksom.
Jag vet, och de kommer ju direkt och är stenhårda mot alla kvinnor i den här världen, och det går väl ändå inte att bara skaka av sig.
Jag är inte så bra på det, ska jag säga. Det finns vissa dagar så känner man att det spelar mindre roll, men känner man sig inte kanske helt tillfreds med, om man, alltså i mitt fall så känner jag ändå så här att jag vill absolut inte vara alltså supersmal eller pinsmal, men jag vill kunna vara, alltså känna mig stark framförallt, och orka med den träningen som jag en gång har orkat med, så att säga, där någonstans. Men jag har svårt att skaka av mig när det kommer de där påhoppen som är liksom, när man kanske ändå brottas med någonting och inte känner sig helt nöjd, då tar ju de lite hårt faktiskt. Men det är också så, det är ju så det är. Herregud, kroppen har ju producerat ett barn, och det vore ju konstigt om det inte märktes någonstans. Ja. Så att jag känner ändå så här, ja, men nu har jag ju syns då i samband med, jag har visat plåtningar i olika magasin, eller att jag då jobbar med rörlig bild. Så att jag hoppas någonstans ändå att man kan få vara någon form av så här förebild på att man får visa sig som man är lite. Och det finns ju folk som uppskattar. Men sen finns det ju alltid de där lite knivhuggen som kommer. Och de kommer ju som sagt vara snabbt. Och de fanns ju kanske inte på samma sätt. Eller de fanns ju inte på samma sätt innan sociala medier kom.
Du är väldigt aktiv där. Har varit i en lång tid. Hur tänker du kring det idag?
Jag har ju någon form av lite hatkärlek till det, får man väl ändå säga. För att jag tycker också så här att man kan ha en jättenära dialog med alla, med tittare, och man kan verkligen få jättebra tips, och folk kan verkligen dela med sig av saker som man kan ta del av. Så det finns ju någonting där i det som jag verkligen gillar. Och det finns ju väldigt mycket vettigt folk också där ute. Det är lite olika. Twitter var jag ganska tidig med, och det har jag ju nästan pausat, för där känns det inte som att det är inte så mycket snälla ord som skrivs för det forumet längre, i alla fall inte i Sverige.
Men jag kommer ihåg att jag var lite imponerad över hur duktig du var på att arbeta med det. Så här rent som ett arbetsredskap under ett fotbollsmästerskap till exempel, där ju du snappar skitmycket nyheter på det sättet. Och så jobbar ju väldigt många nu, men du var ganska tidig med att se och ha de kontakterna. Och...
Jo, det var ju framförallt därför jag överhuvudtaget engagerade mig. För att då tror jag ju, när jag skaffade, om vi pratar då Twitter, då var jag baserad i Barcelona och jobbade med La Liga. Och det var ju ett så himla snabbt sätt att ta del av nyheter. Och även, när jag satt ju på presskonferenser och liksom kunde skriva ut citat från Pep Guardiolas, Pep för detta tränare i Barcelona. Precis, då var han det. Det var hans första år där som jag var korrespondent där. Och då kunde man ju sitta och skicka ut. Det var ju som ett nyhetsflöde, och då kunde kollegorna på Fotbollskanalen plocka upp det och göra artiklar på det. Så det var ju ett väldigt så här, smidigt sätt, ett arbetssätt. Och det är fortfarande, tycker jag, ibland oslagbart när det handlar om att ta del av snabba nyheter, internationella nyheter. Nu finns det ju så himla mycket, man måste ju verkligen ifrågasätta källor här. Men det var inte riktigt så när det var i sitt sköte. Så att, och framförallt jobbar man med idrott, friidrott eller fotboll, eller alpint för den delen, då kommer ju allting löpande väldigt, väldigt snabbt på Twitter framförallt. Så det använder jag ju främst som ett arbetsredskap idag. Skriver man något fint om någon fotbollsstjärna något, då får man så mycket skit tillbaka. För då är det alltid någon supporter från en annan klubb som skickar lite hat på en. Så att jag har liksom verkligen trappat ner på just de bitarna. För det känns inte riktigt värt det. Men som ett arbetsredskap så tycker jag fortfarande att det är bra. Men hatkärlek för att... Det finns ju någonting, att hur mycket tid spenderar man på det där forumet, och vad är det som basuneras ut, och vad skapar det för beteende hos våra barn och ungdomar. Det finns ju mycket som kan ifrågasättas, så att jag är lite kluven till det. Samtidigt som det känns som att så här, jobbar man med det vi jobbar med, så är det ett väldigt bra sätt att dels tala om vad som sänds för någonting. Att nu är det minsann en allsvensk match som ni kan slå på den här kanalen. Så man kanske når ut i det bruset. Eller är det ett Biggest Loser-avsnitt som ska sändas. Och det funkar ju bra som en sån kanal. Och sen så kan man ju även nyttja det för att basunera ut budskap som man själv tycker är viktiga också. Så måste man då blanda med lite fina bilder ibland. Nej, men lite hatkärlek, för att det är så här, hur beteendena påverkas och hur mycket tid man spenderar på det här forumet, och ja, där är jag lite kluven.
Men du, jag tänkte backa tillbaka till det här vi pratade om träning, just det. Hetsen kring träning. Du berättade om hur det var att stå på en gala och inte vara i den form som du själv ville. Sådär. Vi vill ju inspirera till träning i Sverige springer. Tycker att det är kul och att det är härligt. Men man ser också en del exempel när hetsen tar över. När träningen blir en belastning och någonting som är negativt för att jag ska uppnå just de där kroppsliga idealen. Och så tänker jag lite grann att det finns någon form av koppling till det och ditt så här Biggest Loser-jobb och sånt. Vad har du för tankar kring det?
Ja, men det jag har landat i nu, efter barn nummer två, för att jag lärde mig, kände att jag ändå var tvungen att ha ett annat så här, mentalt förhållningssätt. För att jag tyckte just att det var jobbigt att det tog så lång tid. För mig har det tagit väldigt lång tid att komma tillbaka efter. Och vissa studsar ju tillbaka på nolltid, liksom. Eller i alla fall kanske viktmässigt då, om man pratar om det. Men nu har jag bara som mål att jag måste vara stark. Har man två små barn och bor i stan och måste dra upp vagnar för ganska branta trappor och släpa matkassar och sånt. Alltså man måste vara stark. Du måste också orka lyfta en trotsig treåring genom en ICA-butik fram till kassan. Samtidigt som du rullar en vagn och lite annat. Så att, alltså, man måste vara stark. Så att nu känner jag att det jag bryr mig om nu det är att jag vill bli tillräckligt stark för att klara av alla vardagsbestyr utan att det är jobbigt. Jag vill vara tillräckligt stark för att kunna... kanske kunna klara av att sticka ut och kuta lite, alltså att det blir smidigare med träning också, så att man hinner med den, och är man tillräckligt stark då kanske man kan klara av ett intensivt pass på bara 30 minuter. Så att vara stark och ha bra kondition, det är någonstans där jag har landat, och så får liksom vad det innebär visuellt, det får bli vad det blir lite där. Är jag.
Just det. Och jag tänker att en del andra landar i den här hetsen, menar jag, som någonting negativt. Och det kan man ibland se då på, kanske tänker jag, dina Biggest Loser adepter, eller vad ska jag säga, att det liksom blir någonting negativt då istället för den positiva swingen. Har du någon erfarenhet av det, eller?
Ja, du menar att
att det går över dels dem, men också så här, alltså, vänner och vi människor i största allmänhet här, att man tränar inte för att få energi, man tränar inte för att få kraft och för att bli stark och orka bära kassa, utan man tränar för att gå ner de där kilorna, och om man inte gör det så blir man så negativ då det.
Precis, och det är väl, nu talar man ju kanske någonstans emot det som det jag jobbar med går ut på lite, i alla fall i själva vissa tävlingsmoment om man pratar om det. Nu tycker jag att programmet är så mycket mer än bara det som faktiskt sker på vågen. Men jag känner ju att jag har ju inte själv ställt mig på våg på väldigt länge, för att det mår jag bara dåligt av, utan jag tycker att mäta, ja, men hur många armhävningar klarar jag av nu, eller hur snabbt fixar jag att springa om jag bara mäter mot mig själv, hur mycket kan jag förbättra mig, att man har lagt det lägger det på den nivån. Och det känner jag att alltså efter våra Biggest Loser-deltagare är färdiga med sin resa, men först är de ju på slottet en tid, sen ska de ju vara hemma och kämpa, och efter man har spelat in den här finalen, det är egentligen då det börjar på riktigt, för då ska man göra det för sin egen skull, för sitt framtida liv, inte för att vara med i någon slags tävling, så att säga. Och då så känns det som att de, när de har nått någon form av, alltså en hälsosam vikt, nu pratar vi inte om kanske alltså någon form av ideal, utan alltså hälsosam vikt, då kan man ju bara strunta i och titta på vågen, utan snarare gå på vad man klarar när det handlar om alltså styrka, och försöka mäta det i det. Och det vill jag nog kanske uppmana de flesta som kämpar kanske där jag är någonstans också nu, att ja, men försök bara mäta med er själva, vad klarar jag, vad orkar jag, hur många benböj fixar jag, och så försöker man bara mäta det. Jag tror att man bara tänker styrka, kondition och mäter med sig själv, så kan man ju skippa vågen.
Var är du någonstans nu? Och då tänker jag mer i livet i stort. Du tar ju ett längre avbrott från jobbet än vad du har gjort någon gång i vuxen ålder, höll på att säga.
Ja, det är precis det.
Hur är det?
Ja, det var ju nödvändigt, för jag kände, jag var ju väldigt, väldigt sliten. Nu touchar man ju gärna på det här, på utbrändhet och utmattning och vad det är. Jag var väl inte riktigt där och toucha i den väggen, men jag kände att jag var på väg in där. Och tyvärr så har man ju ganska många i sin närhet. Jag tror väldigt många har många i sin närhet som har gjort just det, och att det är en fruktansvärt lång väg tillbaka. Så att nu försökte jag bromsa i tid. Och det känns som att jag ändå har gjort det. Och alltså att nu känner jag mig redan nu lite piggare och fräschare. Men det var
det måste ha varit många som har sagt till dig också, ta lite lugnt nu, Anna, för du har ju alltid gasat på som bara.
Ja, och jag gillar ju det egentligen. Att gasa på och ha, alltså, du vet ju hur det är när man står i en direktsändning. Det är ju en viss typ av yttre stress och det kan hända lite vad som helst. Men den kaosen, den älskar jag. Mm. Det gör ju du också. Alltså när det är, man får gärna vara totalt insnöad och det får hända massa saker. Då går jag igång på det. Och där, i de situationerna så...
Positiv stress.
För mig är det positiv stress. Så jobbar man med direktsändningar, då gillar man ju det förhoppningsvis. Och så att just den typen och att egentligen göra massa olika saker och vara på olika ställen, det är kanske inte riktigt det som jag tycker är jobbigt att handskas med. Däremot i kombination med två små barn och bristen på återhämtning, där kom väl alltså min krock. Kör man ett mästerskap så behöver man ju få kraschlanda efteråt och bara vila. Och den tiden finns ju inte, men när man har en bebis framförallt. Så att det var ju där jag kände att det här kommer jag kommer inte fixa det här.
Mm. Hur kändes det då?
Alltså nu hade jag lite fysiska symptom och pratade med läkare som sa till mig på skarpen. Då är det lite lättare och hantera. Men väldigt skönt när man kommer fram till att det går nog att minska på arbetsbelastningen. För jag var ju kanske, om jag tittade på hur jag skulle flängt runt både i världen och i Sverige och kombinera med inspelningar på Biggest Loser-slottet, så var det väl en 7 dagars... Ja, 7 dagar i veckan i princip. Jag hade arbete och 2 små barn. Och det är inte, den ekvationen går ju inte riktigt. Plus att man vill vara med sina barn också, förstås.
Och nu verkar du glad för att du har kommit fram till det. Men kände du någonstans att Super Anna fick kapitulera? Liksom? Var det någon form av förlust för dig? Eller?
Jo, det måste jag nog säga. Super Anna.
Nej, men jag menar, det såg ju ändå många sätt att så här... Hur mycket pallar hon? Hur mycket kan du köra?
Ja, men det är det som... Jag har alltid varit väldigt bra på så här, jag tar en sak i taget. Inte så bra på att planera. Men väldigt bra på att vara så här och nu. Och det har varit någonstans räddningen när man har kört massa olika saker. Att men nu så gör jag det här och sen så ska jag ta något flyg. Jag tittar först när jag sätter mig på väg mot det flyget. Jaha, vart... Alltså, att man ligger inte för långt fram i huvudet. Och det tror jag har varit en nyckel till att faktiskt palla ganska mycket saker. Men det funkar inte riktigt när man har småbarn och så får stå upp logistiken. Då måste man ligga långt fram och sådär. Jag tror att det blev en krock där med. Men det kändes väl som att jag har ju fixat det här förut. Varför fixar jag det inte nu? Men det är som sagt sömnbrist. Det är ganska många parametrar. Just de här... Man får väl ändå säga, du har ju lite äldre barn, men första åren är ju lite tuffare, va?
Ja.
Den handlar om just sömnbristen. Oj. Och vakna på nätterna och det är förkylningar och det är sjuka barn. Och så ska man kanske bara 2 timmar sömn i kroppen och så ska man kliva upp och så ska man köra en VM-sändning och så vidare. Så det är just den ekvationen som gjorde att jag inte pallade längre. Och det får ju någonstans ändå vara... Det är ju sanningen. Så att där, det är väl inte så lika stort problem att se att man kapitulerar för att man har förändrat livet i stort, så att säga. Och i och med att jag verkligen hade de där fysiska symptomen som gjorde, alltså jag blev rädd själv. Så då kändes det som att det var inget alternativ.
Klokt.
Ja, jag hoppas det.
Backa av.
Tog 38 år och säga nej.
Ja.
Ja, men också, det frigör ju, den här klumpen i magen försvann ju också. Och jag hoppas att jag måste lära mig någonting av det här med. Så att man fixar och har en bättre balans, som det nu heter. Tanken är, vi ska ju skola in ett barn på förskola. Då har man 2 barn på förskola då. Ja, det där första superhektiska året tänker jag är hyfsat till ända efter årsskiftet.
Mm.
Så då har jag tänkt att ge mig på direktsändningar igen.
Just det. Och kanske träning. Jag tänker på ordet balans, som du nämnde, innehåller ju ofta då en viss del av träning i det livet för att det ska kännas som man vill ha det.
Mm.
Hur ser den balansen ut för din del?
Ja, men nu... Jag skulle verkligen vilja träna mer, men Det jobbar man ganska mycket, då vill man ju prioritera all den lediga tiden man har med sina barn. Så att gå iväg till ett gym idag och det kanske tar då en viss tid att ta sig dit, träna en timme, ta sig hem. Det just nu är det för mycket tid att vara borta från barnen. Så träning idag handlar om att tidseffektiv. Det är nyckelordet. Och 30 minuters löpning är ju ganska effektivt. För då är man, ja, det är från start till mål, du är borta. Man kan ju springa med en vagn också, om det skulle vara så. Men det är ganska skönt att få den tiden helt för sig själv med. Så att 30 minuters löpning ganska tidigt på morgonen. Eller köra någon form av Tabata-pass faktiskt, brukar jag köra. Och då kan ibland barnen vara med. Jag brukar ha våran yngsta nu, Lionel, han brukar ju klänga på något ben och så sätter sig Elton på ryggen och så har man lite extra belastning. Tabata-träning, för alla som inte känner till det, är ju att man kör 20 sekunder, vila 10 gånger 8.
Vet du, jag har en underbar Tabata-tränare.
Aha.
Jag kör med henne ibland. Hon heter Mia.
Mm.
Hon är fantastisk.
Ja, Mia Rodborn.
Ja.
Det är ju min svägerska också.
Ja, det är ju det.
Hon är världens bästa barnvakt också, faktiskt.
Ja, det är hon. Ja. Ja, hon är i alla fall fantastisk på det.
Ja, det är hon. Så att det finns ju den typen av träning, man inte behöver gå iväg någonstans och ha massa redskap. Det är nyckeln för mig i så här, med två små barn.
Härligt. Vad går du igång på?
Du menar i träningssammanhang, eller vad menar du?
Helt öppen fråga.
Ja, men alltså, den är lite för öppen, Andreas.
Varför då?
Vad jag går igång på?
Ja, du får svara på, ja, du får svara på det.
Åh, herregud, ja, vad går jag? Min man, eller vad ska jag säga?
Ja, alltså, du kan gå igång på en Cola Zero om du skulle vara så.
Ja, vad går jag igång på? Just nu så går jag igång på där jag befinner mig nu, när jag har ändå så här stannat upp för någon tid av reflektion och människor som väljer att gå sina egna vägar, som väljer att leva lite alternativa liv, går jag igång på nu, att inspireras av dem. Jag kan också gå igång på tanken att få bara ligga på en strand och inte göra någonting. Jag går igång på att få spendera lite mer tid med mina vänner. Som är ju svårt att hinna med när man har jobbat intensivt och umgås. Försöka få tid med sina barn och försöka ta in någon träning. Och så, ja. Så att få spendera lite mer tid med vänner. Kvalitetstid där. Och att snart få... Att det snart är vinter och att jag kommer få åka lite skidor. Med vår treårige son. Att ställa honom på skidor. Mm. Det, ja.
Perfekt. Alltså, jag är glad att Jesper fick vara med också.
Ja, men... Ja. den här frågan är ju öppen.
Ja,
som sagt.
Öppna frågor, Anna.
Jo. Det vet vi att det är bra.
Ja, det vet vi. Du, jättekul att du var här.
Ja, men tack.
Är det något du vill tillägga? Det är inte mycket snack om löpning egentligen, men...
Nej, det kan säga är, när det handlar om löpning i alla fall, att dagen efter jag verkligen realiserade beslutet att jag ska dra ner på arbete just den här hösten, så gick jag faktiskt ut och sprang morgonen efter, och då snittade jag kilometern 30 sekunder snabbare.
Oh.
Ja, bara av att ta det beslutet. Det säger ju en del.
De lättade axlarna. De hade sjunkit ner
ja.
Till en behaglig, snabb löpstil.
Precis. Så det säger väl en del. När vi pratar väldigt mycket om det fysiska och den mentala balansen. Att det, hjärnan måste ju vara med i matchen för att kroppen ska vara det.
Underbart. The one and only Anna Brolin. Tack så hemskt mycket för att du kom till Sverige springer på den.
Tack själv.
Visst är hon skön, Anna Brolin. Ett bra och härligt personligt samtal, tycker jag. Ni vet väl att ni kan prenumerera på podden också. Gör det, så är ni säkra på att ni inte missar när ett nytt avsnitt släpps. Ha det bra nu. Hej!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.